passion, svek, förlåtelse och lite de levde lyckliga alla sina dagar. Ja, i alla fall nästan. Vi får väl se. Det är inte riktigt slut än, den här kärlekshistorien. Och för er som kan er filmhistoria så kanske ni känner igen typsnittet. Ni kanske skymtar den unge Per bakom bilden här. Det är ju Roy Anderssons klassiska epos från 1970, en kärlekshistoria. Roy Andersson som för övrigt är ju aktuell idag också. För er som har korren igår så var det ett stort uppslag om Roy Andersson. Han håller ju på med sin, eller har ju haft premiär för sin sista delen i den här trilogin om människans tillvaro. Om de här lite tilltufsade, vanliga människorna som du och jag. Och vår ständiga jakt på bekräftelse och kärlek. Så jag tänkte att det kanske passar in rätt så bra här. Roy kan man lita på. Och i dagens text så kommer vi in i ett minst sagt kritiskt skede i den här relationen som är mellan Gud och Israels folk. Som ni kanske har förstått så är den här kärlekshistorien handlar lite om Gud och lite om oss och lite om Israel och lite om Jesus. Och vi har ju tidigare i höst fått höra om hur Gud har lett Israels folk ut ur Egypten och räddat dem undan dödsängen och låtit Röda havet dela på sig så att han kan gå torrskodda därigenom. Och nu precis förra gången så beskrev ju Magnus kring hur Gud bjöd upp Mose på Sinai berget där och planen kring tabernaklet, kring det här boendet för Gud ibland Israels folk beskrevs ingående i de kapitlerna som har varit innan här. Så att Guds närvaro bland sitt folk. Allt det här är viktigt att ha med sig i bakgrunden till det som kommer hända nu. För att det behövs ju två för en tango, eller vad brukar man säga? Och det är visst någon i den här relationen som inte riktigt har gjort sin del i den här kärleksrelationen. Så vi börjar läsa ifrån Andra Mosebok 32. När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades de omkring Aron och sa till honom: gör oss en gud som kan gå framför oss. Vi vet inte var den där Mose har tagit vägen och han som förde oss ut ur Egypten. Aron svarade dem: ta guldringarna ur öronen på era hustrur, era söner, era döttrar och kom hit med dem. Då tog alla av sig sina guldringar som de hade i öronen och lämnade dem till Aron. Han tog emot guldet av dem och knöt in det i en kappa. Sen gjorde han en gjuten tjurkalv av guldet. Då ropade de: detta Israel är din Gud som har fört dig ut ur Egypten. När Aron såg vad som skedde reste han ett altare framför kalven och lät kungöra: imorgon firas en högtid till Herrens ära. Tidigt nästa morgon offrade de brännoffer och frambar gemenskapsoffer. Och folket slog sig ner för att äta och dricka och började sedan förlusta sig. Trots allt det här som har hänt. Trots att Gud har varit så närvarande, har varit så god och har lett Israels folk ut ur Egypten, så händer det här. Och trots att Gud har uppenbarat det största budet, eller det första budet, att du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte föra dig någon bildstod eller avbild av något på himlen eller nere på jorden eller i vattnet eller under jorden. Det är rätt tydligt om man säger så. Ingen avbild. Så. Det här, så gör de den här guldkalven. Men det är klart, det kan ju vara svårt att förstå sådana där instruktioner ibland. Jag vet inte om ni känner igen er i det. Hur som så kanske det finns mer än bara att de har gjort fel att förstå i den här texten. För det första så tror jag att de tog ju guldet ifrån Egypten. Alltså det var, eller för de smycken och de halsband och de ringar i öronen och sånt. Det var ju de sakerna som de hade fört med sig ut ur Egypten. Så det finns någonting att förstå att de tog det som var deras trygghet tidigare. Det var förtryckande, de fick jobba under slavlika förhållanden, men det fanns en trygghet i den tillvaron. De tog guldet, de offrade och de tillbad. Det är lite som, jag vet inte om ni har varit med om det, men som en vän eller någon som man känner som går tillbaka till en destruktiv relation. Man har kanske försökt att slå sig fri från den här relationen, men trots att man vet att det där är inte bra, så är det någonting. Man vet, det fanns någon trygghet i det här. Det skapar någonting som gör att man vill gå tillbaka. Så likt en sån situation så går Israels folk tillbaka till Egypten. Till allt vad det stod för genom att ta det här guldet. Men förkastar Israels folk Gud genom det här de gör? Inte nödvändigtvis. För de beskriver att de vill ha någon som går framför dem. De vill ha någon som leder dem vidare. Det finns uppstår någon form av identitetskris här när Mose försvinner och har varit borta ett tag. Vart ska vi gå? Vart tar vi vägen? Gud har ju lovat, men och ledaren är borta. Alltså, det blir någon form av kris i den här situationen som de hamnar i det här läget. Vem är vi egentligen? Hade vi inte det bättre i Egypten ändå? Den nyfunna friheten där ingen makt som kuvar. Men vem är vi i det här? Och identitetskriser, det kan vi nog kanske skriva under på alla här inne. Eller finns det någon som aldrig har funderat på vem man är? Nej, det var väl ingen som kan våga svara på den frågan ändå kanske. Men vi söker ju hela tiden bekräftelse på olika sätt. Och som bilden här, vi speglar oss i olika människor som vi möter. Vi söker bekräftelse, vi söker kärlek. Vi söker att bli bekräftade i vem vi är. Och när Bibeln talar om att vi skapade till Guds avbild, så innebär det alltså att vi skapade till en relation. Vi blir sant mänskliga, vi blir sant Guds avbilder när vi speglar oss i Gud. Men det finns ju andra saker man kan spegla sig i också. Och Thomas Merton, en gammal tänkare och klok man, har sagt att we are shaped in the image of what we desire. Vi är formade i den bild efter vad vi önskar eller vad vi liksom begär på något sätt. Det är lite svårt att översätta det. Så lite grann, vad är det för någonting som vi längtar efter djupast här inne? Vad är det för någonting som driver oss framåt? Vad är det för någonting som vi speglar oss i? Vad är det vi söker bekräftelse i? Och det kan faktiskt vara rätt många olika saker. Jesus talar ju om att vi kan inte tillbe två gudar. Vi kan inte tillbe både mammon och Gud. Och konsumtionen och hela med allt vad det kommer till är ju en sån sak som hela tiden vill dra oss att bekräfta oss, att spegla oss i. Den nya telefonen eller de rätta kläderna, det rätta boendet i det rätta området. Alla de här bitarna definierar ju oss som människor på något sätt. Och är det vi speglar oss i primärt? Eller vad är det som för oss framåt? Magnus pratade om ambitioner förra veckan. Och det kan ju också vara en sån här sak. Det behöver inte vara ont i sig, men det kan vara en sån sak som faktiskt vi speglar oss i. Ett välstädat hus känns bra. Träning, att hålla igång de där 4-5 gångerna som man kan berätta det. Ja, men jag är en sån som tränar så här ofta. Är det det att man har höga ambitioner kring det? Att vara ute och resa mycket, att definiera sig i det. Magnus pratade om sina barn förra veckan. Kan man också få liksom bekräftelse genom och sådär. Och som sagt, inget ont i sig, men det kan bli att det blir det som blir min primära bekräftelsebas, eller hur man ska uttrycka det. Och det är vad vi speglar oss i som blir våra gudar, som formar våra liv och som för oss framåt. Så det här är egentligen rätt mycket psykologi också. Och hur vet vi då vad som driver oss framåt? Eller hur, snarare, om vi då längtar efter att få leva som kristna människor, hur kan vi då liksom följa den Gud som har kallat oss och som har älskat oss först? Magnus Malm identifierar tre ord som är rätt centrala i den här texten kring guldkalven och som kan leda oss bort från Gud. Det är vår strävan efter att få se synliga resultat. Att de ville se den här kalven nu. Få det konkreta. Det handlar om pengar. Det handlar om rikedom. Det handlar om att guldet. Det här är något rikt. Det här är det finaste vi har på något sätt. Och att vara beroende av de här pengarna. Och det handlar om att få resultat genast. Snabba resultat direkt. Vi orkar inte vänta på att Moses ska komma tillbaka. Och den levande guden, han är ju faktiskt så osynliga, den osynliga guden som vi möter när vi drar oss tillbaka i det fördolda. Vi är beroende av hans godhet och det tar tid att utveckla sant mänskligt liv. Det är ingenting man gör sådär direkt. Det är ingen quick fix. Och de här tre orden, de synligt, pengar, genast, kan vara spännande för oss att prova vår gudsbild mot. Vilka resultat liksom vill vi ha? Vad är det vi ställer för förväntningar på Gud? Det kan den här texten lära oss. För i en kärlekshistoria så speglas parterna i varandra. Och att älska är att formas. Vi går vidare i storyn. Det blir rätt så spännande här. Då talade Herren till Mose. Gå nu ner, till ditt folk som du fört ut ur Egypten har gjort något förfärligt. De har redan lämnat en väg som jag befallt dem att gå. De har gjort sig en gjuten tjurkalv. De har tillbett den, offrat till den och sagt: detta Israel, det är din Gud som du har fört ut ur Egypten. Och Herren fortsatte: jag ser att detta är ett styvnackat folk. Lämna mig nu i fred. Min vrede ska drabba dem och jag ska förinta dem. Men av dig ska jag göra ett stort folk. Mose försökte blidka Herren sin Gud och sa: Herren, låt inte din vrede drabba ditt folk som du har fört ut ur Egypten med stor kraft och mäktig hand. Låt inte egyptierna få säga att det var i ond avsikt du förde ut ditt folk. Att det var för att döda oss bland bergen och utplåna oss från jordens yta. Stilla din glödande vrede och avstå från det onda du har i sinnet mot ditt folk. Glöm inte dina tjänare Abraham, Isak och Israel och det löfte du gav dem. Då du svor vid dig själv att göra deras ättlingar talrika. Så som stjärnorna på himlen och låta deras ättlingar få hela det land du talat om som egendom för all framtid. Då avstod Herren från att göra det onda som han hade hotat att göra mot sitt folk. Här kan man snacka om bra dramaturgi. Ett riktigt drama. Det här är känslor. Det här är liksom action. En sviken Gud som visar hela sitt känsloregister. En vrede som inte riktigt egentligen... Ja, man vågar inte ens tänka på hur Mose måste ha känt sig där när han på något vis får ta emot hela det här känsloutspelet från Gud själv. Och det här med Guds vrede kan ju vara lite svårsmält för oss. För vi är ju lite sådär, inte ska väl jag... Nej, men ta det lugnt. vi lägger locket på här. Vi vill inte förarga någon. Eller vi vill ju inte att nej, man ska inte bli upprörd här. Vi tar det lite lugnt och så får vi prata om det här på ett vuxet sätt. Det är faktiskt viktigt att vi inte går igång. Jag vet inte om det har lite med vår kultur att göra kanske. Men vi är ju inte jättevana vid det här sättet som Gud reagerar på här. Men vreden i det här läget är ju faktiskt ett sundhetstecken. Skulle jag vilja hävda. Det är ju en gräns som kränks. Det är en sviken relation. Det är någonting som Gud i sin stora kärlek blir så besviken på Israels folk. Jag älskar ju er. Ni sviker hela det här som vi har kommit överens om. Ni har ju sagt att ni älskar mig. Så en sviken Gud som står där och precis har fått veta att hans älskade folk har varit otrogna. Så vreden skulle jag vilja hävda är ett sundhetstecken. Och till och med Gud visar någon form av sån här mänsklighet i det här läget. Han låter sig diskuteras med Mose. Och jag skulle tänka lite grann kring det. Så är ju Gud är ju ingen robot. Han är ju ingen sån där jämnt känslomässigt person som bara säger jaha, så gick det. Okej, ja, men det där var inte bra. Då säger jag till dig på skarpen så. Utan han har det här mänskliga liksom känslospelen i sig också. Och det är det som gör, tänker jag, att det kan bli den kärleksrelationen som det faktiskt är mellan Gud och människa. Och det där med känslor och kärlek, det kan ju skapa en del ångest för en del. Jag vet inte hur det är med er. Man kan ha rätt många olika sorters bilder på vad kärlek är. Och den bild som i alla fall jag blir matad med när man slår upp senaste dagstidningen eller kanske ännu mer all populär kultur, filmer, serier. Det är en rätt så ska man säga, romantisk, lyssna till ditt hjärta, känslomässig syn på kärlek. Att det ska kännas bra för mig, att jag ska få ut någonting av det här, att det här ska tillfredsställa mig. Och det andra diket av den här bilden på kärlek, det kan vara mer det här plikttrogna, den här dämpade, lägga locket på varianten. Att jag har sagt att jag ska älska dig och så är det med det. Det är väl ingenting att bråka om eller prata om. Så någonstans i de där dikena tror jag vi hamnar lite grann, kanske i olika lägen i livet också. Men jag tror att vi skulle må bra av att släppa loss kontrollen lite grann ibland. Att låta känslorna komma men inte nödvändigtvis följa dem alltid. För att det är först när vi låter känslorna få fritt spelrum. När vi låter passionen faktiskt få liksom bryta fram i form av vrede eller form av liksom överrösande av glädje eller kärlek. Alltså passion kan ju faktiskt vara både vrede och glädje, tänker jag. Som vi också kan låta Gud röra vid dem utan att det dämpas, utan att vi liksom lägger locket på. Och då kan det också bli ett samspel mellan min vilja och hans. För Gud, eller Jesus beskriver det här med kärlek, tycker jag, bra i när han sammanfattar hela lagen i budet. Du ska älska din Gud med hela ditt hjärta. Där ofta man säger viljan utgår ifrån. Din själ, dina känslor alltså. Och hela ditt förstånd. Allt vad du förstår och kan liksom läsa det till och resonera kring. Och din nästa som dig själv. Alltså din vilja, din känsla och ditt intellekt. Och att göra det utgivande för andra människor. Det ska jag säga att det är vad kärlek handlar om. vi går vidare. För nu kommer vi faktiskt komma till den punkten när vi ska se vad som händer när de otrogna blir avslöjade med fingrarna i kakburken. Hur ska det gå när Mose kommer ner? Mose gick ner från berget. Han bar med sig de två tavlorna som han hade fått som förbundstecken. Tavlor med skrift på båda sidorna. Det var skrivet på både framsidan och på baksidan. Jag tror vi har fattat det nu liksom. Så. Tavlorna var Guds verk och skriften som var inristad på dem var Guds skrift. Josua hörde hur folket skrek och ropade och han sa till Mose: "Det hörs stridslarm i lägret." Mose svarade: "Det är inte segerrop och inte det besegrades klagan. Det är ljudet av sång jag hör." Då Mose kom närmare lägret och fick se tjurkalven och dansandet så blev han så förbittrad att han kastade ifrån sig tavlorna, slog dem i stycken vid bergets fot. Och kalven som de hade gjort brände han och malde till stoft. Det strödde han i vattnet och lät israeliterna dricka av det. Där var också rätt mycket vrede, kan man säga. För här kommer Mose ner med äktenskapsintyget. Ni vet det där man får liksom, som inte riktigt brudgummen ofta vet vad han ska göra av. För det blir liksom lite sådär överflödigt när prästen ger brudparet i kyrkan. Men här kommer i alla fall Mose ner med de här stentavlorna som är själva liksom sammanfattningen av det här är vårt avtal, det här är det som gör att vårt förbund, det som vi har kommit överens om, det är det vi ska leva utifrån. Och de krossar han. Han blir så arg så han krossar dem. Så man kan ju snacka om att det här relationen är i gungning. Hur ska det här förbundet överleva trots att det första budet har brutits precis i samband med att Gud liksom har beskrivit hur han ska vara närvarande bland sitt folk? Mose kommer ner, krossar de här tavlorna och säger: "Vad håller ni på med?" Det står ju inte riktigt det, men ni förstår. Sen, man kan tänka sig att han sa så i alla fall. Hur ska det gå? Vi har ju lite fördel av att vi har läst andra delar av Bibeln också. Och vet att det finns ett lyckligt slut. Och jag tror inte att jag liksom spoilar någonting genom att antyda det nu. Men det är kris alltså. Men sen kommer ett lite underlig passus. Jag tänker på det här när Mose tvingar dem att efter när han har bränt guldkalven, vilket man kan fundera på hur gick det till. Men det behöver vi inte gå in på nu. Men hur som, när han brände guldkalven och tog stoftet och blandade det med vatten och lät israeliterna dricka det. Det är ju lite konstigt, kan man tycka. Hur smakar guldvatten liksom? Jag vet inte. Men jag tror man kan förstå det som så att genom att dricka det här vattnet så visar Mose att det här är ingenting vi kan släta över. Det här är ingenting som vi bara kan gå vidare ifrån och försöka glömma. Utan det här bittra vattnet, det kommer ni få leva med. Den här historien kommer ni få ha kvar. Och texten vidare sen visar att de kommer få det rätt så tufft när leviterna har ihjäl ett par av sina andra kompisar där senare i texten. Men vi går inte in på de bitarna idag. Men hur som helst så är det är ingenting som Gud bara säger: "Nej, vi glömmer det här, vi går vidare va. Det är ingenting, det här kommer nog inte påverka oss." Men den här stukade relationen som på något vis också ligger kvar, som inte riktigt liksom glöms, eller den här sveket glöms inte bort, kommer den gå att reparera? Men som tur var så är inte det här ett relationsdrama av Lars Norén eller Roy Andersson som faktiskt visar den bittra verkligheten eller någon annan Hollywoodrulle som försöker släta över sveken med en bukett rosor och lite choklad. Utan Gud, han har dolt det här slutet på den här filmen från begynnelsen. Och den når sin upplösning i Jesus. I hans liv och hans död och hans uppståndelse. Och Jesus, han blev det som Israels folk sökte. De ville ha någon som gick framför dem. Någon som de kunde följa. Någon som kunde hjälpa dem igenom framåt, så att säga. Ni minns Thomas tvivlaren i Nya Testamentet. När Jesus har uppstått och han har visat sig för lärjungarna. Men Thomas är inte där. Och han säger att jag måste få se, jag måste få känna. Annars kan jag inte tro. Och Jesus väljer att visa sig för Thomas. Han säger, känn på min hand. Känn på hålen i mina händer. Känn på hålet i min sida. Och Thomas säger, min Herre, min Gud. Han tillber Gud. Och Jesus på något vis möter oss i den här behovet av att faktiskt få se, att faktiskt få uppleva. Och innan vi avrundar så ska jag skicka med några frågor. Vem speglar du dig i? Vad definierar ytterst sett dig? Och som sagt, det kan vara fler saker, men ytterst sett, vad är det du längtar efter? Vad är det som liksom formar dig? Hur förhåller du dig till dina känslor? Är du mer av en passion, vrede typ, alla Gud liksom? Eller är du mer den här lägga locket på, inte så mycket, känner inte efter så mycket, det blir bara komplicerat. Vilken bild har du av Gud? Är det att du vill ha den här synliga guden direkt? Nu blir det lite motsägelsefullt när jag pratar om Thomas och när jag pratar om den här guldkalven. Men är det här med synliga resultat, snabba resultat? Är det som du grundar din gudsbild på? Eller har du tålamod? År efter år, böja dig ner, be Gud, förbarma dig över mig. Gud, låt din ande leda mig idag. De här frågorna tänker jag att ta med dig dem och fundera kring dem. Utifrån dagens text. Och vi ska snart fira nattvard. Och nattvarden är en påminnelse om att Gud blev närvarande i vår värld. Genom kött och blod. Men det är också en påminnelse om att Gud, Jesus tog hela guldkalven i sin kropp. Han var gjord av guld från det förtryckande Egypten. Våra synder, allt det som vi är, tog han i sin kropp. Våra felaktiga projektioner. Våra ursäkter och allt som binder oss. Det var våra synder han bar i sin kropp. Han blev trampad på, han blev förstörd av all vår synd. Han blev tillintetgjord, han blev bränd och han blev gjord till aska. Han var ingenting när han släpade fram sig själv med korset framåt Golgata. Och tack vare det här så får vi ha vår lite udda ritual. Att dricka Jesu blod och att äta hans kött. Och den här måltiden är inte fylld av en bitter eftersmak. Utan den här måltiden, så som för israeliterna, där synderna och den här historien, där minnets tyranni på något sätt, kryddade smaken. Utan det här, det är ett smak av ett annat rike. Ett rike där döden inte är slutet. Det är smaken av frisk luft som befriar oss från de svek, den trasighet, det förtryck och minnets tyranni som vi bär med oss. Vi får lägga allt det bakom oss. Det finns inte. Det, mina vänner, det är de goda nyheterna. Det är lättare att andas. Det är lättare att röra sig. Det är lättare att finnas till som människa när vi blir befriade genom Jesu död och uppståndelse. Det är den största kärlekshistorien av dem alla. Gud har älskat först. Och trots allt som har skett och trots allt som kommer ske, så har han i sin stora passion för människan fortsatt älska oss och sätta oss fria. Kan vi be tillsammans? Tack, Herre, för att du är en god Gud, Herre. Tack för att du är en kärleksfull och känslofull Gud, Herre. Tack för att du älskar oss med sån passion att din vrede också drabbar oss när vi sviker, Herre. Men tack för att Jesus har tagit allt det i sin kropp. Upprättat relationen mellan dig och oss, Herre. Och att vi får vecka efter vecka lyfta av oss de här bördorna. Och på nytt vända oss mot dig och tillbe dig och säga tack, Jesus. Tack för att du har befriat oss från vårt förflutna, det som tynger, den trasighet, och har öppnat vägen mot evigheten. Jesus, bara du är Gud. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.